På fredag inleds sommar-OS i Paris och det blir pompa och ståt för hela slanten med en enorm invigningsceremoni på floden Seine. Men samtidigt så bubblar en oro för terrorhot på i kulisserna. Redan igår fick vi försmak av det gigantiska säkerhetspådraget då Israels fotbollsherrar spelade sin första match. Stora områden runt stadion var avspärrade och tusentals tungt beväpnade poliser var på plats. För det är ju väldigt oroligt i Europa och i resten av världen. Och många experter bedömer att OS i Paris är ett uppärligt mål för terrorgrupper att slå till. Vad säger du, Hans Brun? Vågar man resa till Paris för att se på de olympiska spelen om man råkar vara så lyckligt lottad att man har biljetter?
Jag tycker att man ska åka till Paris och njuta av det här och andra publika tillställningar oavsett om det är idrott och konserter och inte låta sig skrämmas i onödan av de här hotbilderna. Det är precis som du säger, vi lever i en ganska farlig och knepig värld just nu. Och en sak som de här olika antagonisterna försöker göra, oavsett om det är statsaktörer som Ryssland eller olika terrorgrupper, det är just att påverka vår vilja. Och det gör man ju då genom att försöka skrämmas på olika sätt. Så att jag tror att ett viktigt försvar i det här, det är just det att fortsätta att leva som vanligt, att inte låta sig skrämmas.
I nyhetspodden ska vi alltså idag prata om terrorhotet mot olympiska spelen i Paris med terrorexpert Hans Brun och mig Sandra Anttila. Välkommen Hans. Jag tror alltså att en av de stora frågorna som folk nu går omkring och tänker på är att kommer det att ske en terrorattack i Paris under OS? Vad bedömer du? Hur stort är hotet?
Det finns ett ganska påtagligt hot, både vad gäller olika former av terrordåd och våldshandlingar, men också i form av andra störningar, exempelvis stora cyberattacker. Och det måste man förhålla sig till som privatperson.
Mm. När jag själv tänker på terrorattacker tänker jag kanske först genast på sån här fysisk skadegörelse, påtagliga vapen och bomber och sånt. Men du nämner cyberhot och cyberterrorism. Hurdana problem skulle en cyberattack kunna ställa till med?
Ja, exempelvis genom att slå ut eller störa ut då allmänna kommunikationsmedel. I Paris så har man ju både ett bra bussnät och väldigt bra tunnelbanesystem som är väldigt kritiska och väldigt viktiga nu för att transportera runt alla människor som ska besöka olika evenemang. Och det kan bli oerhört besvärligt om exempelvis allmänna transportmedel drabbas av störningar.
Hur utsatt överlag är ett sånt här jätteevenemang för terrordåd?
Ja, det har ju blivit värre under de senare åren och det är kopplat då dels till de här olika terrorgrupperna som är aktiva runt om i världen. Grupper som Islamiska staten och Al-Qaida, men även andra grupper. Och sen så har vi också fått ett radikalt försämrat säkerhetsläge där fyra statsaktörer, alltså i första hand då Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea, befinner sig på kollisionskurs med det som vi kan kalla för den öppna, fria världen. Och det innebär att det finns en hotbild som dels omfattar olika typer av våldsbrott, men också just de här cyberattackerna och andra typer av störningar.
Mm. Om vi försöker lite se på saken från terroristernas perspektiv, hur lockande är det för en terrorgrupp att slå till i Paris?
Det är oerhört lockande eftersom världens ögon redan är på Paris och många människor har glatt sig åt OS och de här olika idrottsevenemangen och väntat på det flera år. Massmedia är där, många viktiga politiker kommer att följa det hela på plats. Så den här typen av evenemang där media är närvarande och där så att säga politiker är närvarande och allmänheten är närvarande i stort antal, det är oerhört lockande.
Alla ögon är nu på Paris och Paris är ju också en speciell stad på många sätt. Det har ju varit mycket snack här inför om den ikoniska Seinefloden till exempel som man nu har putsat upp för över 1 miljard euro så att idrottarna ska kunna simma där och också den här stora invigningsceremonin på fredagen ska ske här på floden. Vad skapar det här för utmaningar för säkerheten? Att man då till exempel istället för att vara på ett stadion nu ska flyta omkring på en flod genom Paris?
Ja, det skapar ju, det är en enorm utmaning, precis som du säger. Det här är ju inte ett avgränsat utrymme i rum, utan det är ju en enorm del av Paris som ingår i det här. Så att det skapar väldigt speciella utmaningar.
Överlag har ju Paris en ganska unik infrastruktur, för det finns ju också en massa tunnlar och katakomber under staden. Vad innebär det här för säkerhetsarrangemangen?
Ja, det är, så att säga, problembilden blir ju tredimensionell, eftersom du måste tänka även på djupled, både uppåt och neråt. Jag tänker ju på drönare till exempel, så vi har nya problem att tänka på här. Det som du säger då, de här underjordiska tunnlarna och katakomberna som är hundratals år gamla. Men också som att man måste våga titta uppåt mot himlen. Så drönare är ju någonting som har funnits länge, men som under de senare åren har blivit väldigt, väldigt effektivt att använda i bland annat då kriget i Ukraina. Och det krånglar till det här naturligtvis. Men jag tror nog att franska myndigheter har tänkt igenom det här noggrant. Man har mycket folk på plats. Man har en väldigt bra underrättelsetjänst och en god förståelse för det här problemet.
Om man nu då är en OS-turist i Paris, det har vi konstaterat att man ska inte vara rädd. Men finns det något man kan göra för att skydda sig? Kan man göra något alls?
Jag tror att när man rör sig i storstäder, oavsett vilka storstäder vi pratar om, det spelar ingen roll om det är Helsingfors eller Stockholm eller Paris, så måste man ju alltid vara lite street smart, som man säger. Man måste vara lite uppmärksam på vad som händer runt omkring en. För även i trygga städer som Stockholm och Helsingfors så kan det hända saker. Det är nummer ett, att alltid vara lite på alerten. Och sen tror jag att det absolut viktigaste man kan göra, det är att se till att mobiltelefonen är laddad, att man har möjlighet att följa nyhetsmedia. Och då pratar jag om bra pålitlig nyhetsmedia för att snabbt kunna få uppdateringar om det skulle hända någonting. Och det är inga problem nu för tiden att få nyhetsuppdateringar i ens mobiltelefon. Det tror jag är klokt.
Det där är ett bra tips. Jag erkänner att jag är en av dem som ofta har slut på batteriet i mobilen. Så jag ska lägga det här bakom örat.
Ja, men det tycker jag är en sån här rimlig försiktighetsåtgärd.
Som tur är man ju inte ensam i Paris som OS-turist. För där finns bland annat alltså 45 000 poliser och soldater som ska trygga säkerheten. Du bor i Sverige, men det här är alltså lika många poliser och soldater som det bor människor i staden Lojo här i Finland. Så en hel drös. Vad ska de alla göra?
Väldigt mycket av det här, det är ju egentligen en styrkemarkering. Att visa att man finns på plats. Bara genom närvaron så har man en förmåga att avskräcka framförallt det som vi kallar för ensamagerande gärningsmän. Alltså människor som på egen hand inspireras att göra någonting. Det är den typen av förövare som är liksom, så att säga, svårast att upptäcka i förväg. Och de tror man sig kunna avskräcka eller stoppa relativt enkelt på det här sättet.
Du pratar om en avskräckande effekt, speciellt för sådana här enskilda gärningsmän. Men hur svårt skulle det vara för antingen en individ eller en terrorgrupp att slå till i Paris med alla dessa säkerhetsarrangemang?
Ja, man kommer ju att möta motstånd från polisen och från myndigheterna väldigt fort. Och det är viktigt i sig. Men det finns alltid en möjlighet att börja göra någonting. Det kommer alltid att finnas köer och folksamlingar utanför evenemangen som man kan ge sig på. Det har man ju gjort tidigare och det ska man också vara medveten om som besökare.
När vi nu talar om OS och terrorhot så går ju tankarna oundvikligen till München och år 1972. Då alltså under OS i München stormar 8 medlemmar av den palestinska terrorgruppen Svarta september Olympiabyn, där de dödade 2 israeliska idrottare och tog 9 andra som gisslan. Det här gisslandrama eskalerade till en sammandrabbning på en flygplats och allt som allt dödades 17 människor. Och det här gisslandramat i München var ju kopplat till konflikten mellan Israel och Palestina. Och nu är vi i en lite liknande situation med krig i Gaza. Hur påverkar det här terrorhotet nu i Paris. Finns det någon risk att historien upprepar sig själv?
Ja, kriget i Gaza är ju någonting som engagerar oerhört mycket människor oavsett vad man tycker om själva konflikten. Och den är väldigt känslomässigt laddad, vilket är lätt att förstå. Det finns en risk för att det här ökar på hotbilden, det gör det. Men jag vill betona att i första hand så de problematiska terrorgrupperna här, det är inte Hamas utan det är grupper som Islamiska staten och Al-Qaida exempelvis.
Varför är det just IS och Al-Qaida som är de stora hotbilderna?
Ja, därför att de har systematiskt pekat ut länder som Frankrike, Storbritannien och USA som en av deras huvudfiender. Eftersom de här länderna, och tillsammans med Ryssland faktiskt, har väldigt stora intressen i Mellanöstern. Och i vissa fall också ett kolonialt förflutet.
Hur är det då med Ryssland för tillfälle? Hurdana hotbilder talar vi om? Du nämnde cyberattacker som är en möjlig hotbild.
Mm. Ja, Ryssland har ju ett intresse av att påverka den politiska viljan i västvärlden att stötta Ukraina. Och det har ju varit en rad händelser och incidenter i Västeuropa med kopplingar till Ryssland. Och det kan finnas ett intresse för den ryska regeringen att vilja störa ut och skada det här evenemanget. Ryssland är ju inte med på samma sätt som man har varit tidigare. Och det här evenemanget står ju för allting som Ryssland egentligen under den här regeringen i Ryssland avskyr. Alltså öppenhet och tolerans och samarbete. Och man har gripit ryska medborgare inför OS här nu, ja nu för några dagar sedan, som förberedde olika typer av aktioner mot OS. Jag tror att det i första hand handlar om sabotage och så att säga störningar och inte våldsdåd nödvändigtvis.
Arrangörerna i Paris säger att det har gjorts en massa underrättelsearbete och att man är redo för ett tryggt OS. Men hur gör man ett sånt underrättelsearbete? Vad betyder det i praktiken? Du kanske inte kan avslöja alla de största hemligheterna, men...
Nej, alltså det här, hur underrättelse jobbar och metodiken kan ju vara lite känslig, men vad man gör helt enkelt, det är att man gör en ordentlig genomlysning av problembilden. Man tar reda på exempelvis då vilka kända aktörer som finns i landet som har rest in i Frankrike eller försöker resa in i Frankrike. Man ber att få information från grannländer som Tyskland, Belgien, Italien och Spanien. Man pratar med andra länder också, som USA till exempel. Även Sverige och Finland kan vara av intresse av olika skäl.
Nu i dessa tider då AI kan göra allt så är det kanske inte så överraskande att AI också utnyttjas i de här säkerhetsåtgärderna. Frankrike har alltså infört massövervakning av medborgare då med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om algoritmstyrda kameror som registrerar och analyserar beteende och egenskaper hos människor på gator och vid de här sportevenemangen och så vidare. En hur stor game changer, som man kallar det, är AI när det gäller säkerhet och terrorismbekämpning?
Ja, det här har ju använts redan i samband med stora idrottsevenemang i exempelvis Kina och också i Brasilien, alltså i närtid. Och den stora fördelen för myndigheterna här, det är att man väldigt snabbt kan se om en folksamling börjar bete sig konstigt, så att säga, om det pågår bråk och oroligheter i den här folksamlingen. Det blir väldigt lätt att notera och så att säga leda in poliser och räddningstjänst till den platsen. Så kan man också i vissa fall använda sig av ansiktsigenkänning när man letar efter, så att säga, kända personer som kan vara farliga. Men jag skulle ju också säga att det är inte de kända aktörerna som brukar vara problemet för myndigheterna, utan det är just de personer man inte känner till.
Nå, Hans, med vilka känslor och stämningar kommer du att nu följa med OS i år?
Nej, men jag är ju lite fundersam över säkerheten. Jag är lika lättad varje gång det inte händer någonting. Vi hade ju fotbolls-EM nyligen i Tyskland som gick bra, det får man väl säga ändå.
Ja, alltså man kommer nog att vara på helspänn här de kommande veckorna, inte bara på grund av sportresultaten.
Nej, men så är det ju. Alltså, det beror inte på att jag är rädd eller så, men jag är, precis som du säger, och som lyssnarna, så jag är medveten om att det finns en viss risk för att det kan hända någonting.
Tack, terrorexpert Hans Brun. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Sandra Anttila. Producent för avsnittet är Ami Lassila och tekniken sköttes av Staffan Sundqvist. Nyhetspodden utkommer igen på tisdag och du hittar oss såklart på Yle Arenan.